Hej igen, kära lyssnare. Idag saknas våra riktiga värdar Johan och Fredrik som är på väg till Hongkong. Men de är helt omedvetna om att vi, deras kloner, har tagit över showen för dagen. Så, välkomna tillbaka till Teknik i Akademi.
I vårt avsnitt nummer 30 hade vi nöjet att ha Micke Kring som gäst, en sann pionjär inom digital utbildning och innovation. Det var ett samtal fullt av insikter och inspirerande berättelser som verkligen gav oss mycket att tänka på.
Verkligen Fredriks klon. Micke pratade om sin resa från musik till IT-pedagogik och hans arbete på Åstadskolan och RISE. Hans engagemang för att göra tekniken tillgänglig och meningsfull i utbildningens värld var särskilt anmärkningsvärt.
Och idag har vi privilegiet att och välkomna tillbaka Micke Kring som vår gäst. Men innan vi gör det, låt oss kort nämna att sen Micke senast besökte oss så har han fortsatt att forma och inspirera många, så det här blir spännande.
Precis. Och även om de verkliga Fredrik och Johan inte har någon aning om att deras kloner är med idag, så kör vi på ändå.
Så, med det sagt, låt oss överlämna till dagens värld Anders och vår gäst Micke Kring. Varsågoda.
Ja, men tack så mycket och välkommen Micke. Det är lite krystat det där, men så får det vara.
Helt underbart, helt underbart. Tack så mycket till klonerna och till dig Anders.
Ja, tack. Jag körde in ett skriptet från avsnitt 30 när du var med och så lät jag de två sammanfatta helt enkelt i ChatGPT.
Och jag gillar
det som det blev.
Ja, men och jag gillar ju alltså de här hundarna som är med också.
Det har blivit bättre där. Jag tror att de har fått till det mer och mer på Element Labs.
Mm. Ja, men väldigt bra tjänst. Men lite läskigt. Det är fortfarande lite så här på gränsen till Uncanny Valley.
Det är det.
Jag hade nog blivit lite lurad av det här, men nu sitter man ju, bara för att jag vet, så sitter jag och lyssnar efter små liksom artefakter som dyker upp. Mm. Annars hade jag kunnat lura mig ganska ordentligt.
Ja, jag tror att det hade funkat. Och det är väl det vi kommer att säga lite mer av 2024, tror jag. Lite lur och bus med röster.
Mm-hmm.
Det är väl därför OpenAI jag inte vill släppa sin röstgenerator direkt, verkar det som.
Nej, jag tror att det finns ju en del att fundera på kring det. Speciellt då när vi har typ val i halva världen och allt sånt.
Ja, precis. Det kan bli ett smutsigt val här, tror jag.
Mm.
Men det var inte därför jag hade det här idag. Jag har ju sett dig cirkulera på internet sista året med AI-grejer. Och jag har ju alltid tänkt så här, men vänta. Om jag sitter här och pysslar med någonting så verkar det redan så mycket pyssla med det. Och jag tror att många uppfattar det som att vi bygger små hack och testar och labbar och alla möjliga håll. Så tyckte det var dags att vi fick prata också.
Eller hur?
Så jättekul att du ville komma.
Mm. Nej, men jag tackar ju direkt. Det var ju inte, behövde ju inte övertala mig särskilt mycket. Du dyker ut i mina flöden också och hela podden och sådär också. Så jag tänkte, let's go.
Ja, precis. Mm. Jag tänker att någonting som folk ofta nämner, både när de nämner dig och när de pratar med mig, är kreativitet. Och att vi verkar lekfulla. Det var någon som, jag var i Norrköping på ett tag sedan och lyssnade på någon bibliotekskonferens. Det var någon av dina kollegor, tror jag, som berättade om Micke som höll på med sina legobitar och kom på att man kunde programmera dem. Och sen kom AI och man bara kastas över det.
Ja, men jag har ju ett, det är ju snyggt sådär efter konstruktionen, men när man ibland tittar tillbaka vad ens egna drivkrafter är. Så först och främst, jag var en extrem legokille, eller jag är en extrem legokille. Och jag har ju musiken med mig hela tiden, så kortfattat, min digitala karriär började ju med en sån här. Och för er som inte ser, eftersom det här är en podcast, så är det en gammal klassisk Breadbin Commodore 64, fullt fungerande fortfarande. Och jag vägrar diskettstation, så att jag har min bandspelare till den. Och tack på allting. Och sen någonstans...
Tack på killar, då är det rätt.
Ja. Det är många som brukar... Det är min mest sedda YouTube-film. Jag tror den har 300 000 visningar. 10 minuter hur jag laddar ett spel. Det är det enda som händer i filmen. Och folk, det är så här ASMR, tror jag. Alltså, det är helt sjukt. Den fick någon sån här pang och sen så bara... På hockeystick growth, som man kallar det för.
Vad roligt.
Det var skönt.
Det var skönt att du inte var en Red Bull-kill i alla fall.
Nej, men så att liksom det började någonstans där när jag var då 9 år, 84. Och sen så kom jag in liksom på musik. Musiken har alltid funnits där.
Mm.
Kreativitet och allting. Och jag tror att liksom började väldigt tidigt med att skapa musik med datorer och sånt också. Mm. På en gammal 386. Och när 486 kom så kunde man till och med spela in 2 mono ljudfiler i sina digitala audio workstations. Helt fantastiskt. Jättesvårt att få till timing mellan midi och audio. Men det var liksom någonstans så här, wow. Kan man vara ännu mer kreativ och bygga grejer? Så att de sista, det här senaste året, det är väl också en sån sak vi kommer komma in på, just den här tidsresan, hur kort tid egentligen är vi pratar om med den här typen, det nya nuläget med generativ AI. Vad var det skulle säga nu? Det här är så lätt för mig. Jag har alltid så här 14 000 olika spår som jag sticker iväg på. Nej, men det i mina föreläsningar, workshops och liknande så brukar jag ta upp vikten av utforskande inställning för att ta till sig inte bara ny teknik utan lära sig saker. Jag tycker det är faktiskt det bästa man kan göra, att sätta sig ner och leka. Men leka brukar ha liksom lite dålig klang när man pratar med chefer och beslutsfattare. Och så får man kalla det
ja, dessvärre.
Ja, men det är ju att leka med saker.
Ja, utan man får ett nytt.
Ja, men också utan att ha så här. Det ska inte leda fram till någonting. Det handlar bara om att så här, leka och prova och se vad kan man göra med saker. Det tror jag är superviktigt.
Sen gör jag tankarna föds vad man kan använda det till i sin tur.
Exakt. Men det är svårt att veta vad man ska ha grejer till när man inte ens har en susning om vad man kan göra med sakerna. Så att det är lite
nej, där. Verkligen.
Ja, Lego-killen, leka och Lego. Allt som har med leka att göra. Jag tänker på vad heter han, MIT Scratch-grundaren, Mitch...
Jag
Mitch Resnick, va? Är det det? Ja, jag vet, jag har namn också. Men han brukar prata om det här med kindergarten. Verkligen den här lekfulla inställningen till, till tror jag, teknik, men jag tror till världen i stort. Så här, att lära sig nya saker. För det, att lära sig nya saker är också extremt jobbigt. Det är mycket rädsla. Man kanske har misslyckade skolgångar bakom sig. Och jag jobbar ju på en enhet som heter livslångt lärande, så vi jobbar ju med allting från skola, utbildning, kompetensomställning, kompetensförsörjning, omskolning, upskill, reskill och sådana saker. Och i vissa situationer så kan man inte ens nämna ordet lära, för att folk får så dåliga associationer.
De får skolvibbar helt enkelt.
Ja, där man kanske får prata om, har vi gjort någonting idag på ett annat sätt än vad vi gjorde igår? Men inte så här, har vi lärt oss någonting? Då är det bara, nej för fan, jag har inte lärt mig någonting. Du vet så. Så jag tror det här liksom, ha en lekfull inställning och utforska genom att leka. Testa, prova. Mm.
Och jag undrar om ett sådana här teknikskiften som LLM till exempel kan göra att acceptansen för lekandet ökar.
Ja.
Eftersom man säger att det leder till någonting. Just den här grejen leder ju väldigt fort till någonting också. Nya saker som man inte har sett förr.
Ja, verkligen. Och vi jobbar ju oftast när vi, som sagt var, i den enhet jag jobbar då på RISE, som är Sveriges forskningsinstitut, ett oberoende forskningsinstitut, så jobbar vi i våran enhet. Det är ju så här, jag jobbar i divisionen digitala system, avdelningen prototypande samhälle och enheten livslångt lärande. Och jag menar, alltså prototypa, digitala system, livslångt lärande. Det är ju så här, det är som handen i handsken för mig.
Ja, det lät så.
Ja, men det handlar ju mycket om att liksom hjälpa Sverige att vara innovationspartner, hjälpa Sverige att driva Sverige AB helt enkelt. Mm. Det är vårt uppdrag. Mm. Och vi jobbar ju ofta efter liksom olika designmodeller och liknande. Och Double Diamond är en sån här känd designmodell när man har någon form av problem eller liksom ett nuläge. Och så vill man komma till ett nyläge eller komma fram till någonting. Mm. Oftast är vi väldigt duktiga på att vi skippar allting i mitten, utan vi är skitsnabba på, vi liksom inprogrammerar att vi ska hitta lösningar på en gång. Så att inom skolans värld, liksom, eleverna fuskar med AI. Vi förbjuder AI. Vi hittar liksom inte på så här, men vänta nu, hur ser våra examinationsformer ut? Kan vi tweaka det på något sätt? Eller så här? Och jag vet att jag lyssnade på Kristina Alexandersson, kan ha varit, jag kommer inte exakt ihåg när det var, men hon pratade om också så här, det händer ju flera gånger till exempel när på min tid var det Altavista när internet kom, men Google, ja, när det började komma in där. Och så ska vi låta eleverna googla. Nej, för fan, de vet ju inte vad de kommer bara hitta massa dumheter. Och så kommer Wikipedia. Nej, 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 vem som helst kan skriva på Wikipedia. Alltså vi är väldigt, väldigt snabba på att lösa saker och det är bra. Vi premieras ju ofta av att så här, han hittar lösningar eller hon hittar lösningar. Men ibland måste vi först bara identifiera vilket problem vi faktiskt har. Ja. Och följer man en sån här designprocess gör man det och sen trattar man ner det i mitten där man kommer fram till en problemform och sen så i den andra delen av diamanten, den här double diamond, så är tanken att man ska börja liksom idégenerera och prototypa och se liksom, vad kan vi skapa för lösning på vårat problem och komma fram till ett nytt nuläge. Men när man har en ny teknologi som kommer där folk inte ens vet, det är jättesvårt att hitta på idéer och tankar om vad generativ AI skulle kunna hjälpa till med om man aldrig ens har provat grejerna liksom, mer än att fråga vad är huvudstaden i Sverige till ChatGPT. Ja. För vi i våran ålder är ju lite Google-skadade också, så det är det första vi gör när vi liksom testar och säger, åh, men det här var ju ingenting, det kan man ju med Google också. Och sen kastar man bort det liksom.
Ja, jag tror inte att det var din första fråga.
Det, nej, jag tror inte det. Jag blev mest så här, jag vet inte om ni, har ni haft med Erik Winerö?
Nej, det har inte haft. Nej. Vi kanske borde.
Ni borde ha det. Så här, halvtid
forskare. Erik, kontakta mig.
Ja, Erik, hör av dig. Nej, men vi har varje år på livslångt lärande så har vi ett event som heter Learning Forum. Och förra året, när jag inte hade riktigt börjat på Ryzen, men jag var ditbjuden för jag hade skrivit på papperna och så, då presenterade Erik det här. Det här var ju alltså december då, 2022. Mm. Så det var ju typ ett par veckor efter GPT-3 hade släppts, eller ChatGPT egentligen då så. Och jag hade labbat lite med GPT-2 tidigare, men det var ju så här på engelska. Och i min värld så är det så här, ja, teoretiskt spännande, men praktiskt i skolmiljön där jag jobbade i då, så var det inte så användbart. För vi behövde någonting på svenska. Och då visade han det live på scenen. Så jag bara, va? Är vi så här långt fram? Det var liksom någonting som bara flippade till i mig då. Det var så här, oj jäklar, vad är detta? Och alla 150 gästerna på det här eventet använde ChatGPT hela konferensen, skulle jag nästan säga. Till allting. Efter han hade visat det så var det så att alla var liksom tagna.
Mind blown.
Ja, ja, faktiskt. Du vet, sen få svar som om Karin Boye har skrivit det i diktform. Det, ja. Så var det kanske, alltså det hade varit spännande att se det idag om man hade bara, oh, det där var ju lite janky liksom. Men då var det helt fascinerande. Och nu låter jag återigen när jag säger då, som om jag pratar för 20 år sedan. Så jag liksom hela tiden kommer ihåg att det här är ju inte länge sedan liksom. Men
nej.
Någonting, nej, men det är så, kan bli mig.
Men det var en spännande vecka där. Vi körde, det låter väldigt mycket som här i Kalmar. Att det hade släppt, så vi satt och chattade, Fredrik och jag och Johan. Va? Men det här är helt galet, alla måste få veta. Ja. Så vi kontaktade Kalmar Science Park här. Vi måste ha ett event om det här, vi måste ha det nu. Absolut, i februari har vi tid för det. Och vi bara, nej, om en vecka, senast. Senast om en vecka, alla inbjudna. Vi fixar lokal, ni fixar pizza. Och så drog vi igång ett event här. Det finns inspelat fortfarande, det finns på den här kanalen.
Wow. Så hur många var ni då?
Dokument. Vi blev kanske 30-40 stycken här från IT-företag i Kalmar.
Ja. Förstod alla då? Kändes det som alla liksom så här, wow? Eller de som var med kanske var de som kände precis som ni gjorde, att så här, vad träffar jag andra människor och pratar om det här?
Jag tror att de förstod, men ändå inte förstod. Förstod att den kan göra saker, men i och med att det var mycket IT-killar i det här då. Mm. Och jag höll själva demot av ChatGPT. Visade mycket kod, 64 kod bland annat. Men det är ju det här resonemanget, ja, men den skriver ju dålig kod. Jo, men för 2 veckor sedan hade vi ingenting som skrev kod överhuvudtaget. Och nu genererar en kod som vi kan, och det här kunna simulera en Linux-miljö och sådana saker. Jag tyckte det var helt absurt.
Nej, jag håller med. Alltså det är liksom, det var lite det jag vill komma till också. Som de senaste halvåret så har jag försökt liksom visa på dels tidsresan. För mitt jobb mycket inom RISE, när jag träffar allt ifrån skolhuvudmän till organisationer till regioner och liknande och kör workshops, föreläsningar och liknande sånt, är ju också känslan att när man ska på något sätt få till sin egen AI-resa, tänk vad ska vi göra med den här teknologin, att inte låsa sig kring vad man kan göra idag.
Nej, verkligen.
Ja, man jämför så ser, om du kommer ihåg den här Will Smith eating pasta.
Ja, absolut. Jag brukar med det i mina presentationer.
Ja, och jag kör ju den också. Och så ser man då vad som hände ett år senare när OpenAI liksom började dema sin Sora där. Visst heter den Sora?
Ja. Sora, ja.
Ja.
Det finns ju en Will Smith äter pasta med Sora, om du inte har missat den.
Ja, men jag bara liksom, det är ett år emellan. Det är så här, det är någonting som, så här, det är sån extrem accelerations... kraft. Så att när man jobbar med människor så är det så här, det är så lätt ofta som man tänker, vad kan saker göra idag?
Mm.
Men så här...
Eller ännu värre, vad kunde den göra i december när jag testade den?
Ja. Och det där gäller ju liksom alla former, om jag tänker som från bara ChatGPT, som då när vi testade den i november, december och blev mindblown, så var den ju textbaserad till idag när den är multimodal. Den kan prata, man kan prata med den. Den hanterar bilder, man kan redigera bilder mer än nu och analysera dokument och liknande. Den har tillgång till internet, det finns plugins, det finns liksom, alltså det är på ett år, lite mer än ett år.
Helt sinnessjukt egentligen.
Ja, och det, där någonstans är det ju så himla viktigt, tänker jag, liksom, när man pratar om, för när jag möter de jag möter så finns det ju många som känner att det är jättejobbigt för att man har ju FOMO-grejen med sig hela tiden, fear of missing out. Man ser på sociala flöden, man ser tidningar och allting och det går så fort och så känner man liksom att så, oj, det här är inte för mig, jag orkar inte ta in allt det här.
Nej.
Jag
tänkte att det dyker upp tjänster precis hela tiden nu dessutom.
Ja, men det är där
så jag tänker. Vi som jobbar med det hänger ju inte med.
Nej. Och det är ju det här jag tänker liksom, återigen tillbaka till att så här, det viktiga är ju inte att kunna massa tjänster. Sitter man i en beslutande position så är det viktigare att veta vad man kan göra. Att man kan bearbeta ljud, bearbeta text, bild, video och så vidare. Ha ett litet hum om det. Ha fått testa på själv. För att man sen ska liksom, när man har fått den förståelsen så kan man ju ta bättre beslut. Och sen då i slutändan som liksom min efter 25 år i skolans värld förhoppningsvis äga sin digitalisering. För när man då ska köpa in en produkt eller en tjänst eller någonting så kan man säga så här, jo men vänta nu, det där känns lite igår. Vi behöver ju de här sakerna för vi vet att det går att göra med det. Och hur har ni höjd för om ett halvår när vi kommer liksom ligga ännu längre fram? Så att utforskandet, om vi tar liksom lekande utforskandet, har jag alltid varit för mig också, inte bara att lära sig saker utan också att det är en del av att det här med, som jag sa, ta ägandeskap för sin egen digitalisering. För jag tror att de flesta känner igen sig att IT, det är någonting man får. Det är ingenting man köper in. Om man har jobbat liksom kommunalt eller på företag eller vad det nu är för någonting. Ja. Som så här är din dator, här är dina program. Det är Office-paketet, det är det och det. Det är det ni ska använda det till.
Ja.
Oavsett det vad tanken är att jag ska göra. Så är det så här får du IT.
Det är nog ganska vanligt. Jag är lyckligt så att jag inte drabbats av det på det sättet. Men jag tror att det är ganska vanligt. Jag ser det hos andra.
Ja, men jag skulle ju vilja att man vänder på det. Men jag tänker att jag hoppas ju och tänker att, liksom, att det har ju varit av de bästa av intentioner. Att man så här, det kommer någon försäljare och säger till en stor kommun att ja, men det här blir skitbra. Vi ska ha PCs och Microsoft Office. Det funkar lika bra för 6-åringar som 62-åringar på ett kontor. Liksom. Nu kör vi. Nu jäkla kommer ni se digitalisering. Och det är där jag tror vi torskade lite grann med skolans digitalisering. När det blev liksom, när vi skulle börja driva igenom det. Att det bara...
Det kom konstiga grejer.
Mm.
Ja, jag har...
När man haft lite mera bottom-up ifrån de som faktiskt använder det här på golvet och de som hade hållit på att utforska och testa vad som funkar eller inte funkar och kanske tagit med sig det, så hade vi haft en annan situation. Och jag är lite orolig för att vi kommer se samma sak med AI också.
Ja, det är nog risken. Det är en ganska trögrodd. Jag är inte i skolbranschen själv egentligen. Men även om jag på något sätt har halkat in på det sporten då. Men jag var inte med i digitaliseringen, men jag kan ju se nu att det är lite tungrot, men det finns ju onekligen en gräsrotsrörelse som är väldigt entusiastiska kring AI inom skolan. Det är ju tydligt, och man får ju hoppas att de får träda fram så att man inte gör den här missen med digitaliseringen igen.
Men jag tycker att det där liksom, och det, jag kan ju säga så här, jag har ju inte stött på super många organisationer och så där liksom det allt är guld och gröna skogar när det gäller digitalisering överhuvudtaget, utan man sitter lite i samma båt oavsett om man jobbar i skola eller inte. Där jag tänker att utgångspunkten måste ju vara vad man ska göra, vad man ska använda grejerna till. Och därefter anpassar man de verktygen som man behöver. Det kommer att bli exakt samma sak med AI också. Så här, jaha, ni, här får ni ChatGPT. Eller här får ni den grejen. Så jag behöver ju den här special. Jag behöver ju den här grejen. Nej, vänta nu. Det blir ju konstigt här. Det är mycket enklare om alla får.
Vi har ett ramavtal här. Det blir bra.
Ja, och så kör vi på det. Ja. Så, fast vi behöver... Nej. Glöm det. Och sen så blir det skugg-IT. Skugg-IT är klassiker.
Skugg-IT, alltså man gör som de andra, tänker du?
De som är pragmatiska och löser det på sidan av.
Aha, ja.
Privata konton och så. Jag menar, tar vi som nu så kan vi tänka många som sitter med ChatGPT, privata konton och liknande och använder, när man inte får använda sig av de här tjänsterna på jobbet.
Oh ja, det är nog väldigt många. Och så fort de spärrar ChatGPT så köper de Poe istället och fortsätter.
Typ. Eller så kör man det på sina egna devices och liknande.
Jo, det kan jag tänka mig, ganska vanligt.
Ja, och jag menar, jag är ingen liksom ivrare av att man ska bryta regler på något sätt. För det finns ju också, jag menar, pratar vi om generativ AI, vilket vi gör nu. Så har vi ganska mycket liksom juridiska gråzoner och liknande. Vi har ju allting ifrån GDPR och någonstans var data tar vägen någonstans när vi stoppar in dem i prompterna liksom.
Ja, precis. Jag
tänker på OpenAI nu som liksom så här, ja men det är gratis att använda i och för sig då 3.5 så här.
Liksom vi använder den här träningsdata, ja verkligen, vi behöver mer träningsdata naturligtvis. Det var därför jag blev så glad när jag såg ditt inlägg där, hur du tvättade prompter, och precis någonting jag sitter och labbar mig själv. Att tvätta bort personlig data ifrån materialet innan det skickas.
Och det var ju också en sån här sak som jag hittade misstag. Jag har ju, eftersom jag är ju ingen utbild, jag är nog förmodligen den minst meriterade människan på RISE överhuvudtaget. Liksom. Det är kanske inte så svårt när man är omgiven av forskare och liknande. Men jag brukar säga att jag kan prototyp knacka kod. Jag får saker att funka, men det kommer inte se snyggt ut. Det kommer inte vara rätt kommenterat eller på det sättet.
Nej, men
plastikpadding, tuggummi och lite så här god vilja.
Ja, men jag är också lite där. Och jag tror det är, jag har brukat alltid säga att det finns två typer av utvecklare. Och det är uppfinnare och förvaltare. Och så är man lite olika mycket av det. Och de olika människor trivs i olika roller. En del gillar det där att förbättra och pilla och se till att det hålls, att det funkar. Och att det är optimalt. Och en del gillar bara, nej men vi skriver kod nu så blir det någonting. Och jag tror väl att du hörde till dem. Jag skriver kod så blir det någonting.
Ja, det är nog det viktigaste för mig. För det är ju också en annan del av utforskaren. En del av utforskaren kan ju vara att prova tjänster. Men jag tycker ju roligt att, som Lego-kille då, att bygga saker också. Med hjälp av de här tjänsterna. Och i det här fallet så handlar det ju mycket om nu att testa olika former av RAG-lösningar. Alltså retrieval augmented generation. Att använda eget data på något sätt då. För att det är också
labbar mycket med det just nu.
Ja, men jag liksom, för mig är det så här också när jag ser det så här, förutom det här med utforskandet, så dela kulturen har alltid varit superstark i mig. Ibland tänker jag så här, det här är ingen som är intresserad av det, men skitsamma, jag delar ändå liksom. Man kan alltid få en elak kommentar som kanske gör mig lite bättre på något sätt. Att, så där kan du inte göra, du vet, du måste göra på det här sättet istället. Men det lär ju mig mer om någonting. Och nu ser man ju väldigt ofta till exempel då inom skolsituationer. Där någon lärare hittar en jättebra prompt. Gör det här bla 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 enligt Lgr 22 då, som är läroplanen för grundskolan. Och det är ganska enkelt att gå in på ChatGPT och fråga då. Har du tillgång till data, alltså Lgr 22? Vad vi den kommer säga kanske då, som i mitt fall då. absolut, bla bla bla, hit och dit. Och så här, okej, vad säger du? Nej, men jag vet egentligen inte vad det är, utan jag utgår bara från vad en ny läroplan brukar innehålla. Så att den har ingen koll på det. Men vi, och det är också en del av det, att, liksom att förstå att det räcker inte bara med att säga, jag vill att du gör så här, bla bla bla. Nej. Men den kommer göra precis som du säger. Sen om det stämmer eller inte, det har ju inte en språkmodell någonting att göra. Den jobbar ju inte med sanning, den jobbar ju med sannolikhet liksom. Och där kommer ju den här typen av RAG-lösningar in då, liksom retrieval då, augmented generator. Att kunna på något sätt så här, om vi nu kan peta in alla de här styrdokumenten och saker. Mm. Och sen så styr vi de här språkmodellerna till att hämta data som vi vet liksom är på riktigt. Det finns liksom tillgängligt för de här. Så att i skolans värld, och speciellt när man jobbar med barn, så känns det som att så här, för även om vi hittar GDPR-säkra lösningar att använda, vilket vi, man kan ju sätta upp GPT på Azure-lösningar i Sverige och liknande, som vi har gjort inom RISE också. Så för det här liksom extra lilla grejen, så börjar jag leta, undrar om man kan maska på något sätt. Och det var ju då jag hittade de här. Jag vet inte om det heter PII. P-masking, eller är det P2? Alltså P1-1.
Jag visste inte ens att det fanns ett ord på det. Jag har liksom uppfattat en lösning.
Här hör ni hur bra koll jag har på saker och ting. Det är därför jag frågar dig. Jag tänker så här,
eller jag. Anders. Det här är intressant. Vi jobbar båda med sådana prylar. Men ja. Så du vet inte vad det heter.
Nej, men som använder då en språkmodell. Alltså det är väl någon form av modell och grej. Och jag pratade med våra dataanalysmänniskor. Ja, men det här har vi skrivit så här regex-lösningar för och grejer. Så man behöver inte alls använda kod. Men tydligen så använder den väl en språkmodell då för att på något sätt identifiera vad som är en adress, vad som är ett personnummer, vad som är liksom för- och efternamn och liknande och sådana saker. Och sen så med hjälp av det så... Då skulle man ju potentiellt kunna använda en lokal språkmodell. En liten nätspråkmodell som körs helt säker. Som maskar allting innan det skickas vidare till kanske ChatGPT eller GPT då via API eller någonting. Så. Men det är ju sådana grejer man upptäcker ibland genom att bara labba och leka. Att så här, oj, jaha, kan man göra det här också? Jag provar att implementera det. Det är ju skitkul. Det är den typen av utforskandet.
Verkligen. För det är... Det är verkligen ett kaninhål. Det går att gräva sig ner hur mycket som helst åt vilket håll som helst. Och ändå så går det väldigt fort att komma igång och få en lösning. Man får ett resultat väldigt fort. Det är mycket annat man kan jämföra med man bygger som liksom, det är inget resultat. Och sen här. Sen kraschade det inte längre. Får man vara nöjd med det liksom. Men så här blir det ett resultat direkt. Det är fantastiskt kul.
Ja, och sen så tänker jag också idag nu när det börjar bli så mycket, det finns massa frameworks och grejer som man liksom, man behöver typ, jag tror 40 rader kod, och då pratar vi inte särskilt mycket kodmängder heller, för att skapa sin egen chatbot som ser jättesnygg ut, en webbaserad med ett webbframework som heter Streamlit till exempel, som jag använder jätteofta, supersnabbt och där det finns färdiga komponenter och grejer, där man förr var tvungen att liksom koda jättemycket, eller kunna kanske både i som JavaScript och Python och någonting till liksom så. Här kan jag göra allting i Python, för det är det enda jag kan liksom. Och så kan man på en halvtimme smacka upp och testa olika idéer och liknande. Superspännande. Och med, jag tänker med, för det testar jag, håller jag på att labba jättemycket med och försöker utvärdera också då öppna språkmodeller på svenska. För det finns massvis med bra öppna språkmodeller idag på engelska.
Ja, det gör det.
Och då kan man ju använda såna här tjänster som Olama och vad heter de mer? LM Studio och liknande sånt. Så man kan köra de här språkmodellerna på sin dator. Och egentligen anropa dem. Om man kodar då i Python så kan man anropa dem istället för att anropa OpenAI och liknande sådana saker. Så det är, tycker jag, ett hyperspännande område med de här lokala modellerna och så.
Ja, det kommer vi få se mycket av, det tror jag. Jag tror att man kommer att se, kanske inte den här supermodellen med tänket som ChatGPT eller GPT-5 eller något sånt. Att det är den som är modellen man använder hela tiden. Jag kan tänka mig att det kommer bli mer och mer som kundtjänster. Du chattar med en bot som ligger väldigt lokalt, den är snabb och rappen, lite korkad. Och den i sin tur ställer frågor till modeller högre upp. Jag ska bara kolla med min kollega, den är lite smartare. Det kommer ju också bli ett sätt att hålla ner kostnader på alla de här sakerna.
Ja. Ja, men exakt, för att ibland så det kan ju finnas en modell som är bra på reasoning. Att förstå vad jag, intentionen av det jag frågar. Märker den att jag har en kodfråga, då kanske det är en annan lokal modell som är svinduktig på den är bara tunad på kodning. Så det är den som tar över och ger mig svaret. Så att den här agenttänket tror jag också, istället för att ha, alltså jag tror många nischade istället för de här, vi kommer ju aldrig kunna konkurrera med de här gigantföretagen på det sättet liksom. Men när man dels av, inte bara GDPR, det finns ju annan juridik, vi tänker sekretessmaterial och liknande och sen när man ska jobba med det, för vi kommer ju komma till där man behöver hjälp med till exempel beslutsfattning och liknande saker. Liksom. Det kanske är stora mängder data där man inte att kanske AI i första fram på något sätt ska göra beslutet åt dig, men att sammanfatta textdokument. Leta i lagar, kanske ge mig hjälp, hämta saker och liksom på det sättet. Och då kommer vi ju förmodligen spela ingen roll om det står en server i Sverige. Det kanske inte ens, du får inte lämna våran byggnad, utan det är, man går till datorn som står i kassaskåpet. Där får man liksom ställa sina frågor.
Mm. Ja, verkligen. Jag pratade med dem för ett tag sedan på Försvarshögskolan om just det där. De hade väldigt problem med det här. Hur de skulle göra. Det var ju minst sagt känsliga prylar, men de vill ju också ha ju såklart.
Och det är spännande just det. Man vill ha AI och det är, jag tänker liksom att här, det, jag tror att många vill ha AI. Jag skulle säga av erfarenhet så är det väldigt få som har testat AI. Alltså generativ AI. Vi får säga generativ AI.
Det får vi säga, ja.
Ja. Och inte då diskriminativ AI som de brukar kalla gammel AI som de kallar det på hos oss ibland. som vi har haft ett tag nu.
Det har vi haft.
Men jag tänker också att så här, just det här att när inte ens, jag märker företag, organisationer och så vidare, inte ens får möjligheterna att utforska vad de skulle kunna använda det till. Det är där för mig som det blir så här, shit, här måste vi in och kunna hjälpa till lite grann. Liksom. Det är ju där vi sitter stopp nu, kan man säga.
Så är det definitivt. Det är därför jag blev så glad nu när jag såg det här Tensetis och Danius och Joels initiativ med det här skolpromptningen. Att liksom bara få barn att testa och leka. Eller om inte vi vuxna lyckas få vuxna att testa och leka, så får vi låta barnen testa lite i alla fall. Själv blev jag ju supersugen, jag blev jättepepp igen. Förut har jag alltid spottat ur mig prylar. Nu börjar jag spotta ur prylar igen efter det där. Även om jag inte kan delta.
Nej, men jag håller med. Det är liksom, jag tycker att man kan, jag tycker man kan angripa det från liksom flera olika håll. Jag tycker också att det är jättebra. Jag har gjort till exempel programmeringskurser för barn. För skolbarn. För att jag känner, okej, kan jag inte nå de här lärarna? Men om jag tänker så här, det här ska barn kunna. Så kan jag tänka, någon kommer ju alltid bli så här, fast om barn ska, då borde ju ändå jag, du vet.
Ja,
den här kursen, kanske exakt samma kurs egentligen, bara att man har vinklat om det så det ska låta mer barnanpassat.
Jag förstår, precis.
Ja, men sen önskar jag också, jag tänker också att det är liksom, jag har sagt det tidigare, just den här tiden nu när det är så nytt för alla egentligen, att så här, som förälder har man ju jättestort möjlighet att sätta sig och bara leka tillsammans. Vad är de här grejerna? Eller fråga sig bara, förstår du hur det här funkar? Liksom? Vad kan man göra med det här?
Det var en av de absolut första grejerna jag gjorde när jag fick Midjourney. Jag satt med ungarna här, lyfte ner bläckstrålen och nu genererar vi Pokémons. Hur ska den se ut? Och så spenderade jag en hel kväll och printade ett 40-tal Pokémons där. Det var väldigt, väldigt roligt.
Men det är ju liksom ett helt perfekt sätt tycker jag. Liksom, och ändå visa att man tycker att det är viktigt och spännande att göra någonting tillsammans. Liksom. Så att, ja... Men jag, när du och jag chattade lite grann, jag är fortfarande nyfiken på en fråga, för nu har vi pratat väldigt mycket om, liksom, det känns som att vi tycker att det är viktigt att lära sig om, att utforska, testa, leka. Så.
Ja.
Men vi får inte glömma heller, nu kan jag bara prata för mig själv, men jag menar, generativ AI är ju mångt och mycket, tycker jag, en gigantisk hype också. Och det är ju inget konstigt.
Det är klart att det är en hype, absolut.
Och jag brukar alltid liksom visa på något sätt så här att när jag jobbar utforskande med grupper, det kan vara allting från masterclass eller om det är workshop och liknande, så att allt det här kommer ni inte ha användning av än. Nej. Ni kommer veta om att det går. Så. Och då var jag lite så här, min fråga till dig var ju så här, om vi bara ponera att det skulle kunna komma en lag som säger att från och med imorgon så är all generativ AI förbjuden. Låtsas som att det aldrig har hänt. Hur skulle det påverka dig? Och då tänker jag inte så här, nu har ju du företag och så här, men liksom bara så här, din day to day så där. Skulle det göra någon skillnad? Betyder generativ AI någonting?
Alltså, jag spenderar ju min större vakna tid med att prata med AI. Och oavsett vad det handlar om egentligen.
Ja, det är så. Det var spännande.
Ja, det är verkligen. Jag har jättetusen på att det här ska bara involvera mig hela tiden. Så jag får en rejäl känsla för hur det funkar.
Mm.
För jag tror att det här kommer implementeras precis överallt. Mm. Och nu när jag har chansen att bara ta till mig det. För jag tycker att det är så fascinerande. Liksom, vart en vad jag råkar ut för så kan jag gräva lite till. Det är som förra året, jag höll på att gräva ner bevattningen. Vi hade bara ett brunn och så lite sådana pop-up-sprinklers. Så det var roligt, tänkte jag.
Mm.
En fuktsensor. Och en LLM.
Mm.
Och kanske slå lite tillgång till nätet. Kan inte du slå upp när du borde vattna? Beräkna på vädret. Mm. Hur lång tid ska du vattna? Vilka zoner ska du vattna i? Alltså, oavsett vad jag gör så tänker jag, kan man kasta AI på det här?
Mm.
Så för mig hade det nog påverkat jättemycket. Jag hade nog fått liksom omvärdera min livsstil.
Ja, men jag tycker det är jättespännande. Men alltså, ja. Skulle man kunna säga att det är framförallt språkmodeller som gör störst impact? Om man tänker på liksom fortfarande.
Ja, det är det definitivt.
Ja. Definitivt. Ja, men och det är väl lite samma som jag tänker också. Mm. Alltså det är mycket som är roligt, men inte allt som är användbart idag. Så.
Nej, så är det. Så är det. Men absolut, språkmodellen är den stora grejen.
Ja, men jag tänkte på det också, för jag ställde mig själv den frågan. För när du frågade den frågan till mig, vad skulle du vilja fråga mig? Och så började jag tänka så här, men gud, vilken svår fråga. Och så slog det mig det. Och jag vet inte varför, säkert att jag hade haft något samtal med någon. Och då började jag fundera på mig själv också. Jag menar, nu är det större delen av mitt jobb är ju liksom att utbilda om...
Mm.
Bygga projekt, jag håller på med ett par projekt också då inom RISE där vi bygger lösningar. Eller försöker bygga lösningar. Praktisk tillämpning är ju det vi, praktiskt tillämpad forskning och så som vi jobbar väldigt, väldigt mycket med. Men om man skulle ta bort att jag jobbar där, men jag hade jobbat på ICA eller var som helst. Och gjort någonting liksom. Och bara ser min vardagsanvändning. Så tror jag fortfarande, jag är ju så här, negativt för mig är att jag har ungefär samma hobby som det jag jobbar med. Så att oavsett om jag jobbade på skolan lite så att jag ändå höll på och lekte och lära mig koda och bygga saker. Men då tänkte
jag
på ja, men det är lite farligt det där. men just den här grejen för mig när jag testade då i, vad var det, mars måste det ha varit. Inte nu i mars då, utan förra mars.
Förra mars,
När jag började bygga ihop min första prototyp som jag kallade för Diane då, som var liksom där vi satte ihop Whisper och GPT och så man, en enkel prototyp, man kunde spela in ett samtal liknande och så kunde man välja en mall och sen så transkriberades det och sen så skickades det till GPT och så kom det tillbaka och åkte in i liksom i min kollega Carl Heaths anteckningsprogram.
Jag följde ditt projekt.
Ja, men vad kul. Ja. Och det är så här, det i sig fixade jag ju nästan med Python själv. Nästan. Det var lite ChatGPT. Men sen när det var så många som hörde av sig och jag delade ju också koden och jag delade hur man kunde installera det själv. Men att mängden människor som ville testa kontra visste hur man skulle ladda ner Python och installera bibliotek och liknande. Även om jag hade gjort en instruktion så var det för hög tröskel. Mm. Och det var jättemånga som bara, kan man ta en app istället liksom? Så en månad senare så då gav jag ju på med det så här, men om jag skulle testa med ChatGPT att bara så här, ta min Python-kod, hej kan vi bygga en iOS-app istället? Och nej, det är inte att jag har någonting emot Android, jag har bara ingen Android-telefon, utan jag brukar säga, tycker ni det här är bra så fan, gör en Android-version av den också. Men det tog mig 25 timmar, men det gick ju att bygga en iOS-app med en inspelningsfunktion. Val, skickar till Whisper, skickar till GPT, kommer tillbaka, man kan spara i vilken app man vill och liknande. skulle säga ändå en hyfsat avancerad iPhone-app.
Mm.
Och när jag hade gjort den och liksom fått den då godkänd via testflight åtminstone, så pass att man kan liksom ha en som testapp. Jag vill ju inte publicera den eftersom det här gör jag ju på min fritid. Så jag kan inte sitta och supporta en gratis app liksom. Det blir för mycket. Men, och då tänkte jag så, hade någon sagt det till mig ett halvår tidigare, du kommer kunna bygga en iOS-app som är så pass avancerad, så hade jag bara skrattat. Så här, nej, men jag kan inte lära mig programspråket Swift och du vet så här, det, jag kommer inte orka hålla på med det. Men det sjuka var att jag kommer ihåg att säga att när jag kom till timme 20 av 25, så satt jag ju halva tiden satt jag och kodade Swift själv.
Mm, för du har lärt dig.
Jag hade så pass att jag liksom, jag visste vad så här, okej, jag visste hur liksom en variabel såg ut och hur den funkar och liksom kodbas, så att jag liksom, jag behövde använda ChatGPT mindre och mindre.
Mm.
Och det var så här, det var inte så att jag så här, kan du lära mig Swift, utan bara så här, egentligen från början var det mer så här, hur ska jag göra? Här är koden i Python, hur översätter du det här till? Och på den tiden så pratade vi om kontextfönster som var ganska korta. Så efter, och sen hade man ju bara 20 sökningar på sig med ChatGPT. Eller med GPT-4 då. Som precis hade släppts. Eller 25 eller någonting. Så att det var ju så, ibland var det så här, nej, nu får du gå ner till 3.5. Och då hade den glömt allting. Och så bara, så ska vi bygga en webbsida? Och så blev man skit.
Allting blev värdelöst på en gång.
Ja, ja, men han hade glömt bort allting också. Och det hände ju också hela tiden så där efter ett tag. Bara, men vänta nu. Nu sitter du och föreslår samma sak som vi gjorde för 2 timmar sedan. Ja, och så märkte man så här, nej men då var minnet helt borta.
Mm.
Idag har vi ju liksom GPT-4 Turbo, liksom 128K kontextfönster. Jag skulle säkert kunna stoppa in all kod jag hade liksom. Då fick man stoppa in funktioner och bitar och få liksom försöka få hjälp på det. Det var ett jäkla tricklande. Men när jag insåg bara den grejen att så här, wow, jag har en liten domänkunskap inom det här området. Men med hjälp av det här verktyg så kan jag liksom
skapa något,
ge mig själv superpowers på något sätt.
Mm. Ja, men det är när man levlar upp.
Ja, ja men det är nog faktiskt det bästa ordet, att levla upp. Mm. Om jag är liksom en level 1, 2 någonting, så helt plötsligt kunde jag vara level 4, 5.
Ja, exakt.
Och bygga saker. För jag förstår ju fortfarande flödet. Jag vet ju liksom hur programmering fungerar, men jag kan inte syntaxen. Och jag liksom... Men av att titta på de här grejerna och få hjälpen. Men det häftiga var också just den här insikten av att utan att jag ens tänkt mig på att jag skulle lära mig Swift. Så av att göra det här, de sista timmarna så förstod jag väldigt, väldigt mycket. Den hade lärt mig utan att jag hade ens tänkt på det. Kanske för att den var så pass dålig. Så att jag fick liksom så här, jag måste fatta vad fan den håller på att ge mig för dåliga förslag här.
Och jag kommer ihåg att du delade lite din frustration där om det där. Och det där fick mig faktiskt att testa också bygga en Swift-app. Jag byggde faktiskt den. Jag hade en tanke av att du har en app. Mm. Och så går du runt på stan. Du vet, en turistapp.
Mm.
Och så kollar den, se vad det heter via Googles API.
Mm.
Vad finns det för något närheten? Här finns domkyrkan till exempel. Och då hämtar du Wikipedia och lite vad som finns om den. Så finns det en prompt i den. Så du själv kan definiera. Jag är 48-årig gubbe och tycker det är roligt med gamla kyrkor. Eller jag är 12 år och gillar spökhistorier. Mm. Så både jag och mitt barn bredvid varandra kan stå framför samma sak. Och en berättelse uppläst med Lemmy Labs. Baserat på våra intressen med någon samma sak.
Fasiken, vad kul.
Ja, det funkade faktiskt bra.
Ah.
Och det är du som gjorde att jag byggde den.
Ja, men vad roligt att höra. Du hade säkert kommit på det ändå, men det var kul att höra i alla fall.
Tanken hade slagit på tidigare att jag skulle bygga, men just där jag tänkte att jag bygger en webbsida som gör det. Och så skrev de om Swift där, att du liksom hade kämpat igenom de här timmarna och tänkte, fan, nu gör jag det.
Ja, och
det var
sen
precis som du sa, lite elände med det här kontextminnet där, men det går ju.
Ja, men det är också det som jag tänker, för det jag menar, som jag sa, så här, jag tycker också det är jätteviktigt att dela.
Mm,
ja. I och med att jag hade börjat dela den här historien innan jag var klar, så är det ett väldigt högt incitament att jag måste ju faktiskt, jag kan ju inte bara, det gick inte.
Nej,
så att det ger ju mig också lite kniven på strupen att faktiskt så här, nej men jag försöker lite hårdare liksom. Jag kanske borde försöka hitta något mer sånt där, se vad man kan göra idag, nu om hur pass mycket bättre GPT-4 Turbo är, eller kanske prova med alla dessa open source språkmodellerna som kan koda, sägs det.
Ja, jag är ju sugen på att testa lite runt i de här Opus och allt vad de heter, men så är man ju så himla inkörd på sin GPT efter ett år.
Jag vet.
Man ska lämna lite komfortzoner. Man vet ju hur man ska ställa frågorna nu för att det ska funka.
Mm.
Och hur begränsning de märker när den börjar tappa sig och sådär. Men det är som att, alltså jag sa det till någon, det är som att börja dejta på nytt. Det är spännande, men det är ganska obekvämt också.
Och så känner man sig lite så här, man kan inte dejta flera stycken samtidigt. Är man lite otrogen mot GPT då liksom? Eller?
Jag vet, det är kanske vi som är gubbar som tänker så.
Ja, jag vet.
Vi börjar gammaldags. Vi var ju för Tinder-generationen.
Ja, herregud. Det skulle man ju aldrig klara av idag.
Nej.
Helt körd, helt körd.
Helt körd, helt körd.
Ja, nej men det är jättespännande. Och just för det tänker jag ofta när jag har jobbat med då olika företag. För ibland kan det vara så här, och det är där jag menar att det är så spännande att prata med andra människor, och därför också det är kul att dela med sig saker. För att ibland blir vi ju så fast i våra egna idéer, vad vi tror att vi kan använda grejerna till. Och sen så tycker man så här, ja men jag som använder så mycket AI, generativa AI-grejer. Och så stoppar man saker i händerna på någon som aldrig använt det. Och de har fantastiska tillämpningar av vad de skulle kunna använda de här grejerna till. Så man bara, men hur tänkte du nu då? Just på grund av att liksom, ja, men det här har jag letat efter hela. För nu kan jag göra såna här saker. Ja, det hade jag aldrig kommit på liksom.
Nej.
Och de har helt andra domänkunskaper som gör att det här är jag expert inom. Då kan jag använda det här liksom. Och det tycker jag är också fruktansvärt häftigt att se. För det berikar ju mig och vad jag kan använda grejerna till. Liksom.
Ja, men det är, och sen är det den här att se någon helt plötsligt känna, oj, jag kan skapa något. Det är ju fantastiskt. Man har väckt den lusten hos någon. Jag höll en dragning för några i Göteborg, och så var det en kille som hörde av sig så här, som har diabetes. Så har han en sensor med en klocka. Och så sa han, kan man få den här och prata med min klocka och tända en lampa hemma i någon färg så att min familj vet om jag börjar bli låg. Och vi satt och resonerade lite och googlade lite, men det fanns ju API, vi tryckte in dem, och han började första gången i sitt liv bygga Python-kod hemma och skulle få upp den. Jag har inte hört av honom på ett tag, men jag tror han var väldigt lycklig.
Ja, men det där var ju lite det jag... sidospår, men det var ju också det som gjorde när jag började med Python. Det var ju dels för att jag lärde mig det eftersom det kom in i läroplanen på grundskolan. Våra matte- och tekniklärare kunde ju inte det, så då tänkte jag så här, men då, efter Lego Mindstorms och såna här saker, och liksom vi kände att vi måste lära barnen det här, så började vi kolla så här, men vad är det för programmeringsspråk textmässigt som vi kan använda för äldre elever, och blockprogrammering för yngre eleverna. Det var ju Scratch för de yngre eleverna, och sen så blev det ju Python då, för att kolla så här, ja men det var ju ett väldigt enkel syntax, det är nästan som att skriva engelska och så vidare och så vidare. Och sen så gjorde jag ju mina kurser som jag släppte fri till hela världen att gå. Och sen fortsatte jag, för jag tyckte det var jättekul. Och då insåg jag att så här, hej, jag kan ju styra elektronik med de här sakerna också. Så började man ju, innan de här enorma momsgrejerna kom från på Kina, när man satt och, då kunde man ju beställa från Alibaba och Wish. Köpte in liksom dioder och kretskort och allting som man kunde börja liksom, och så byggde jag ju massa, ja, det var super roligt när man insåg att wow, de här ettorna och nollorna kan flytta ut liksom i den fysiska världen också, bli taktila, och man kan trycka på knappar och interagera med koden, alltså fysiska
roligt,
knappar.
Roligt.
Ja, och sen så var det ju just det här med API-er, när jag förstod det var ju det att då hade jag ju hittat en bakelittelefon ute i korridoren som ungarna lekte med. Och för er som är alldeles för unga, så var det en sån här riktig gammal tung bakelit, en gammal plasttyp då med nummerskiva och allting. Och så snodde jag ju den, och så tänkte jag så här, fan, det här måste jag göra något kul med. Och så byggde jag ju liksom en Twitter-telefon av den. Så att varje gång någon skickade en tweet till mig så ringde det ju i telefon. Och så när jag lyfte på luren så lästes tweeten upp. Ja, men jag blev ju livrädd, för de här ringer. Alltså ringklockan är enormt kraftfull i de här. Men det var ju första gången när jag så här, men hur ska jag kunna med min lilla enkla Python-kod kunna interagera med tweets? Och då hade ju Twitter ett öppet API liksom som man kunde använda. Man bara satte upp en app och grejer. Jag tror att det kostar pengar idag. Så det har ju hänt en hel del med X då, som det nu för tiden heter. Men just den här grejen, det var ju också en av mina, i min utforskande resa, när man insåg så här, oj, API-er, det är ju grejen. Och sen så byggde jag dashboards med, som hämtade liksom API, eller pollen och grejer, för att i skolan är det jätteviktigt, till exempel om man har svåra allergiker och man har dåliga luftförhållanden, så är det lätt att lärarna bara öppnar en massa fönster. Så jättebra, då hade jag en sån här dashboard som visade att nej, du ska inte öppna fönstret idag. Det är bättre att du får svettas lite grann för att det är jättehög pollen, al eller björk eller någonting och sådana saker. Och sen kunde man ju så här, när, istället för att ungarna behöver springa ut från skolan, då kan vi hämta från SL, lokaltrafiken. Så kan vi visa upp liksom när nästa buss går ifrån busstationen och liknande och sådana saker. Och sen då när man kommer in i den här generativa AI-delen, när vi har det här, så helt plötsligt bara, oj, API till OpenAI med både transkribering och språkmodell och Eleven Labs för röster, och Heygen har ju nu så här, de här videoavatarerna också som man kan köra streaming med API. Jag har inte hunnit testa det än. Men det är ju liksom, liksom en helt ny värld som öppnades.
Ja, och det öppnas ju nya världar hela tiden.
Ja, jag vet. Det är ju skitjobbigt. Ska man hinna med det här? Jag är ju medelålders. Liksom. Jag närmar mig ju de 50 snart. Liksom. Så att
jag är med stormsteg.
Ja. Ska vi sluta efter vi är 50? Är det då vi liksom... Nej, nu får de unga ta över. Och
det tror jag inte har en chans.
Det är de som sitter och bygger grejerna som vi använder. Liksom.
Ja, kanske.
Jag vet inte. Nej, men det är nog liksom... Jag tror att det där... Är det vuxenlego vi håller på med nu då?
Det är vuxenlego kanske.
Ja, det är det.
Men det är bra och kul. Men det är ju, jag känner att det är ju väldigt, väldigt viktigt att framtida arbetsgivare inte anställer oss två och sätter i samma rum. Vi kommer inte få någonting gjort.
Eller så är det så här, får vi ingenting gjort i ett år? Och sen helt plötsligt, vad tyst det är och vilka jävla performances de har. Att vi automatiserar allting liksom. Så sitter vi bara typ och spelar gamla Commodore 64-spel liksom.
Risken finns väl, ja.
Nej, men som sagt var, väldigt spännande. Sen finns det ju, som jag sa, både juridiska, men vi har ju liksom etiska hinder och eller hinder ska jag inte säga, men att man har det med sig. Och jag tänker återigen det här med, som jag stöter på väldigt ofta, det här som man kan skoja om lite grann, men att vi liksom, vi är så här Google-skadade, vi som är över en viss ålder. Att när man tänker, när man provar en språkmodell, så provar man den så som om det skulle vara Google. Och så tycker man så här, ja men fan, det där är ju fel. Det där är ju svara fel. Egentligen språkmodellen har gjort precis rätt. Texten ser ju bra ut. Så här, men det är inte Google på det sättet. Nej. Och sen så det andra med det är också att folk inte förstår att det är en chatt. Man kan be den att tweaka sitt svar utifrån det, så att det finns en historik. Man börjar inte på noll varenda gång man skriver in någonting i prompten, utan att det är så här, och när folk brukar förstå att så här, jaha, för att det är så här, ja men det var ett ganska bra svar fast jag gillar inte slutet. Men ber den skriva om slutet. Va? Kan jag göra det? Så här,
wow, vad coolt. Ja, det är ju väldigt viktigt att påtala. Det blir ju så lätt naturligt för en själv att man inser att det är lite korkad assistent man har att göra med. Men det är en närmare öppnare för många.
Ja, och sen så tycker jag liksom också det här med, jag menar, det finns ju promptskolor och så här blir du en expert och hit och dit, och det kommer de flesta inte alls överhuvudtaget behöva orka med och liksom bli expert inom, och jag tror att det har kommit liksom viss forskning och visat på att så här, det där kommer bli inbyggt mer eller mindre i de olika modellerna, att liksom att fatta vad du menar för någonting. Men jag brukar bara köra den här enkla, tänk det ungefär som att jag då, Micke, ska beskriva för Anders att göra någonting. Och så säger jag bara, skriv en uppsats, Anders. Och du får inte reda på vad du ska skriva om eller liksom, vad det ska vara för stil. Ska det vara lättsam eller ska det vara akademiskt eller någonting? Och så, samma sak när man promptar fram bilder, för då blir det ju extra... det blir så extra påtagligt att förstå prompter, för att helt plötsligt, om man bara skriver en katt, så kan man inte bli arg för att AI petar ut en röd katt när du ville ha en svart katt.
Nej.
Och sen så vill jag, men jag vill ju att den skulle ha gräs. Ja, men du skrev ju inte att den skulle springa på gräs. Ja, men jag vill ju också ha en boll. Ja, men du skrev ju inte att den skulle ha en boll. Det är ju samma sak där också. Om jag skulle beskriva för dig att du skulle rita någonting till mig, så säger jag rita en katt. Så att det finns liksom vissa såna här saker med prompting och grejer. Och då tänker jag, vill gärna när jag liksom, om så många som möjligt ska använda det, så brukar jag alltid försöka förenkla så mycket det går. Mm. Och där tänker jag prompting här, så här, beskriv för någon som du inte känner vad den ska göra för någonting.
Så här, jättebra beskrivning.
Då måste man på något sätt så här, du har ingen kontext om vem Micke Kring är. Vad jag vill ha för någonting och så. Så att ju mer du beskriver för den här tjänsten, desto bättre kan den då smalna av kontexten i sin data och då ta fram då mellanmjölksvarianten på ett jättebra svar. Liksom.
Mm. Och var du inte nöjd så säg det. Var ärlig mot den liksom. Ja. Eller den är glad ändå.
Ja, så det funkar ju bra. Det verkar ju funka bra det här med att så här, du får $200 om du skriver ett ännu bättre svar. Det verkar ju funka.
Visst är det sjukt.
Men det inser väl hur mycket då textmassa som liksom visar hur vi människor älskar pengar och blir belönade med pengar och så.
Ja, men det är ändå sjukt.
Ja, jag vet. Det är jag så brukar alltid så här, agera som välbetald expert inom. Jag vet inte, det kanske inte gör något, men jag tänker så här, det är bättre att slänga in det liksom. Okej, okay, det är en massa pengar och att du är expert inom. Världsledande, välbetald, världsledande expert inom Python-kodning.
Jag gillade det där.
Ja. Det kan ju inte skada, eller? Eller så får man bara säga.
Skitar och gränt svar tillbaka.
Du har skitkod liksom i slutändan.
Jag har 7 veckor semester, jag jobbar inte nu.
Nej, exakt. Ja, det kanske blir den istället. Alltså. Nej, men som välbetalt så är jag ju, klockan är efter 5 nu, så att jag behöver inte
jobba. Svar du, jag flexar nu.
Exakt.
Ja. Vad tror du händer nu framöver då? Om man ska framtidsspana lite också.
Det där brukar jag vara så här jättetråkigt att säga, att jag vågar inte ens tänka på vad som händer nästa vecka, men det är ju lite spänd att se om det bara är PR, att OpenAI kommer släppa något nytt i juni eller juli. Juni var det väl, va? Om det blir en 4,5 eller om det blir en 5 av sin GPT. Annars så tänker jag liksom, alltså jag tycker att det är...
Lyssnade du på Lex Friedmans när han pratade med Sam Altman?
Förutom det som jag var tvungen att klippa ut och använda i en föreläsning när de frågade honom, vad du är mest imponerad av gällande GPT-4, GPT-4 Turbo? Han sitter typ tyst i 10 sekunder. Bara,
kind of sucks.
I think it kind of sucks. Och då sitter jag och tänker att alltså, antingen, för det kom väl fram lite grann att när de släppte GPT-3 så fanns det väl det att de hade väl mer eller mindre 4:an hyfsat klar, eller att minst.
Ja, den presenterades väl i april, va? Tror jag, första 15 april eller något sånt, tror jag. Mars, 15 mars tror jag var till och med. Och det var ganska nära in på.
Ja, och då tänker jag så här, antingen så sitter han bara så här, de skulle bara veta vad vi har nu. Men sen var väl det var väl lite taget ur kontext också, för att det var väl lite grann ungefär som han menar väl på det lite grann, som att du och jag blev så häpnad när ChatGPT släpptes, när GPT-3 kom, och man sa, wow, vad den kan göra grejer. Hade vi sett det idag hade vi kanske så här, det där var ingen bra språkmodell liksom. Men,
Nej. Men
då var vi helt fascinerade över det. Men jag tycker liksom det som är lika mycket, liksom det finns två delar. Först finns det de här roliga delarna. Alltså klona röst, klona video, som också är jäkligt obehagligt, för att folk fattar inte att det är klonade saker. Och jag menar, det finns till och med där jag pratade med någon som berättade liksom att sin farmor och farfar eller någonting sånt där, när de såg, trots att man har 8 fingrar på handen, så förstår de förstår, alltså de har inte ens någon förståelse vad AI är. Så att även om det är 8 fingrar så men han är väl bara skapt så, eller hon är väl bara skapt. Alltså de kan inte ens förstå hur ingenting kan skapa, eller någonting kan skapas ur ingenting, eller något AI. Det är liksom, det finns inte i sinnevärlden. Men jag tycker det är superhäftigt. Jag kan se implementationer av den typen av teknik med klonade. Jag menar allting ifrån inom sjukvård till exempel, att kunna möta sin doktor på ditt hemspråk till exempel. Som du har träffat din doktor, så du vet hur han ser ut, eller hur hon ser ut. Och helt plötsligt så kan hon prata till dig på ditt språk när hon inte är tillgänglig. Så. Vi har också inom vård överhuvudtaget, där vi har massa människor som är ensamma, åldringar. som inte har barn eller barnbarn eller någon annan att prata med.
Den har jag tänkt mycket på.
Ja, så att just de här som jag pratade om i början här, när du hade dina digitala kompisar med, det här med allt som egentligen låter mänskligt, som kan vara ett snyggt sätt att stoppa, så här, eller mörka buffering när man strömmar de här svaren tillbaka. Så att jag tror att på det sättet, om vi får bort lite ännu mera uncanny valley, så att det känns verkligen som att det är någon som du pratar till, så tror jag att det kan bli ett jättebra verktyg för den typen av människor, till exempel.
Mm, det tror jag.
Sen ser jag det här med, som vi nämnde också, det här med agenter. Att kunna ställa en fråga eller ge ett uppdrag till någon form av tjänst eller till en språkmodell som kan bryta ner det i mindre delar och skicka ut olika former av agenter att leta runt eller göra olika uppdrag baserat på sina styrkor på något sätt. Någon som går ut på internet och letar efter forskning eller någonting sånt där. Någon som letar i en intern databas över sin egen forskning. En tredje som sammanställer eller plockar ut vad som är viktigast. Jämför med originalfrågan. Vad det nu än är för någonting så. Men att det här bara liksom att ha en allvetande språkmodell som ska kunna veta allting, vem som vann Wimbledon 72 till kärnfysik eller någonting sånt där. Alltså det är
inte hållbart i längden, tror jag.
Det är för vanskligt på något sätt. Att det är så här, därför att det kommer bli så att jag kommer fråga den saker som jag inte har någon koll på själv. Och jag kommer aldrig kunna värdera eller utvärdera om svaret är bra eller inte. Jag kommer ju bara tycka att det kommer ju bara se snyggare och snyggare ut.
Ja, så är det mer och mer trovärdigt.
Ja, med olika källor. Och även om ChatGPT nu också går ut på nätet och letar källor. Så liksom, men vad använder en Google som sök? För, jag menar, det är inte kanske alltid de bästa källorna bara för att det här är att välja ifrån topp 10. Där liksom de första topp 8 är sponsrade. Är det liksom kvalitet? Så att, ja, jag tror att vi så här, lite guldålder, sen måste vi börja ta tillbaka och börja tänka, alltså förstå mer kring hur tekniken funkar för att kunna använda det på ett ansvarsfullt sätt. Och speciellt om man ska använda det i någon form av beslutsstöd. Alltså ta beslut baserat på.
Ja.
Juridiska beslut eller ännu värre inom sjukvård och liknande och sådana saker. För det får ju inte bli fel.
Nej, precis. Jag tror att det var Johan Leitet jag hörde det för den första gången som hade en framtidsspaning om din framtida arbetsplats. Nu när vi får de här, eller när de har din mail, de har dina dokument, de har dina möten, din kalender, allting du har som ditt jobb baseras på. Så ligger den här och jobbar lite grann under natten. Och sen på morgonen möts du av en hög kort. Swipe höger, swipe vänster. Här är ett förslag vad jag ska göra. Jag swipar höger, eller om det är vänster. Jag är inte insatt i de här Tinder-segmentet.
Nej, inte jag heller.
men att jobba på det sättet liksom.
Ja.
Så att du blir mer, du tar besluten, men den kommer med förslagen.
Mm.
Och sen baserat på de besluten så jobbar den vidare.
Mm.
Tror du på en sån modell? Jag kan säga att jag skulle kunna jobba så.
Ja. Men inte som tekniken ser ut idag. Men kanske senare. För att som sagt, det beror lite grann på. Om det gäller liv eller död. Så skulle jag nog tycka att det var lite vanskligt. Om det är så här.
Definitivt.
Och jag kan se också så här. För att det finns en annan grej som jag. Jag vet inte om du har tänkt på det också. Eller om det bara är jag och några andra som jag har pratat med. Men människan är ju, alltså vi är ganska lata av oss ibland. Vi gillar ju att ta genvägar.
Absolut.
Jag har ju kommit på mig själv ibland att till exempel när jag sitter och kodar. Jag vet att jag kan göra saker själv, men att jag ändå spenderar lika lång tid med att få ChatGPT att göra någon sån här trivial sak åt
mig.
Istället för att gå in och, nu får jag sätta mig i 5 minuter och göra den här grejen. Så, men ändå, förbaskat så sitter jag ändå i 5 minuter på ChatGPT och får den att skriva koden åt mig. Och ibland tänker jag till att, så här, men vänta nu, varför borde jag inte använda det här när jag liksom att, inte får göra det som jag redan kan. Jag vinner ingenting på det liksom. Och jag tänker att skulle det vara så där att den har kollat av mina mejl och kommer med förslag på mejl och grejer. Så här, fan vad skönt att bara trycka ja, skicka. Eller kanske lite trött, så här, skicka. Mm. För du kommer ju förmodligen, eller du kommer ju stå som juridiskt ansvarig för dina beslut i vilket fall som. Det kommer ju vara upp till dig att kolla.
Mm.
Så jag vet inte, det här människa-maskin, hur vi ska förhålla oss och hur, liksom, hur gångarna ser ut. Jag tror vi får vara väldigt, väldigt försiktiga. Mm. För att jag vet att man är trött ibland. Och man, det kanske är något jobbigt ärende och det är bara så, åh gud vad skönt, här har ju mina gäng med bottar varit ute och liksom rota svar och hitta allting och det ser skitsnyggt ut. Ja, swipa. Vad är det för håll nu då, ni som vet? Ni kan lämna en kommentar på det här avsnittet.
Ja.
Swipa åt det hållet som säger, kör. Ja. Du vet, grönt, den här gillar jag. Ja. Mm. Men absolut så tror jag att det kommer bli jättemycket. För det finns ju några stora trender förutom liksom att prata om, jag menar om vi tittar på liksom vår avdelning, så avdelning för dataanalys är ju jättehett eftertraktad hos oss också. Mm. Av en anledning att alla vill jobba med det som man har pratat om i typ 100 år, men det här med liksom datadriven verksamhet, datadriven skola, datadriven. Vi har massa data, tyvärr då inte kanske alltid så kvalitativ data, men vi har massa data. Mm. Och med ganska lite data kan man göra ganska mycket. Så att när man börjar koppla ihop de här grejerna, generativ AI eller AI och liksom dataanalys och statistikmodeller, så kan man ju skapa ganska mycket. Jag har ju byggt en, jag har inte visat den för världen än, men jag har ju gjort så att jag har en automatisering som laddar ner min kalender varje natt.
Mm.
Och sen har jag ett program som analyserar allt hela året.
Mm.
Och gör statistik och bygger en dashboard där jag kan se liksom, hur jag har planerat min tid och allting och sånt. Och nästa steg är ju att liksom, så här, hur skulle jag kunna, lite som du pratade om, så här, med ditt bevattningssystem. Så här, om jag kastar lite AI på det. Nu vet jag inte vad jag vill fråga. Och det är inte det viktiga egentligen när man utforskar. Men bara den här att kunna plocka ut det och jag ser varje, liksom, jag kan se så här i augusti att jag redan tyvärr inte kan ta mer grejer. För jag vet nu av erfarenheten av det här att om inte jag lämnar 20% ledigt i min kalender så kommer jag jobba övertid då.
Mm.
I kombination med att jag har så här många leveranser som jag måste leverera och så här många resor. Och så här, och jag har statistik på precis allting nu och så sitter jag och lägger till det. Bara baserat på min kalender.
Mm.
Så varje event jag lägger in då, eller varje liksom kalenderhändelse, så högerklickar och så kategori och så har jag liksom projekt och sen vilken typ, om det är möte, om det är produktion eller eget arbete. Jag har några sådana liksom kalendrar. Mm. Så det gör min arbetstid väldigt överskådlig. Men det säger jättemycket av sånt som jag bara suttit och gubbgissat över tidigare. Det känns som att jag gjorde så här. Och då, ibland kan det vara så här, nej det har du inte. Det har bara kanske varit en tung period. Och det känns som det. Medan andra grejer så här, det känns som att ja, du jobbade 198 timmar den månaden. Du skulle jobba 168. Okej, då förstår jag varför jag är trött liksom. Så att jag tänker liksom att det är så här, statistik, AI, om typ allt. Och det som blir intressant, för jag vet att liksom oftast vill titta på aggregerad nivå, på högre nivå. Liksom. En organisation vill kunna se hur de... Men för mig blir det jätteintressant för mig som individ.
Mm.
Hur kan jag med data, det data som finns om mig, liksom. Och mail hade kunnat vara... Bara så här, lyfta in, hur många externa mejl får jag på en vecka, den veckan, kontra det här, externa mejl. Hur många av en viss typ av mejl genererar fram och tillbaka som konversationer och liknande. Ja. Där kanske en AI skulle säga så här, den här personen, den ska du vänta med det svaret, för du kommer bara få tillbaka två svar. Som du måste agera på igen. Så vänta med det här och ta det. Jag vill säga slaskgrejen på. Om du skickar på fredagar har det visat sig att då är personen mer nöjd. För då är det liksom snart dags att dra ner, åka hem, ta ett glas vin och äta god mat och vara glad liksom.
Saken att det där skulle ju vara fullt möjligt att göra.
Ja. Ska vi bygga den tillsammans? Ja, men det är det som är, det är ju jätte, sådana grejer tänker jag mycket på. Jag tror att liksom att precis som med när jag börjar upptäcka API:er och man plockar ihop små tjänster, men att kunna också så här, tjänster, AI, eget data överhuvudtaget. För jag tänker bara så här, ja, men vad kan jag koppla in mer för data i.
Ja, vad finns det mer för data? Vad finns det mer för API här hemma liksom?
Ja, och jag tycker att det är jättespännande just i det här från golvet perspektivet. Alltså hos en medarbetare.
Mm.
Vad kan man ge för insikter som blir liksom så här, som betyder någonting? För det jag märker också är att jag är mycket ärligare mot mig själv med vad jag gör. Jag har alltid varit en sån här som lägger in saker i kalendern så här, där, så att jag vet vad jag har gjort för någonting och sådär. Men här ser jag ju verkligen att så här, oj, har jag lagt så här mycket tid i det här projektet? Men jag hade ju bara så här mycket tid till. Jag jobbar för mycket i det liksom. Det kanske innebär att jag har lagt nivån för högt. Alltså det är mitt fel. För det var inte egentligen det som det begärdes eller som det efterfrågades. Det var den här nivån. Men jag har gjort så här mycket liksom. Så jag tror att det finns supermycket grejer. Mycket filosofiska frågor som skulle kunna komma fram där. Där jag kan se mina tillkortakommanden ännu mera. Men jag kan ju lära mig av det och förmodligen ha en bättre arbetsmiljö, tänker jag, i framtiden.
Så. Det har du nog helt rätt i.
Mm.
Lite vardagskomfort helt enkelt som kan påföras.
Ja. Så det har, för mig har bara liksom statistikdelen då som jag har kört nu sen mars. Jag har kört det snart ett år.
Mm.
Det har gett mig jättemycket insikter.
Ja, skönt.
Men nästa steg är ju liksom på måndag morgon eller på varje morgon bara, hej Micke.
Mm.
Jag ser att du har fått ett mail. Du kommer inte kunna, för det hade ju kunnat vara grejen. Nu är ju Microsoft-miljön vi har, så det är som det är, det är ju väldigt säkert och så. Så jag kan ju inte koppla in så att den ska kunna läsa varje mail jag har, för det skulle då ringa säkerhetsavdelningen och dra mig i örat och kasta mig ut från byggnaden. Men det hade ju kunnat vara som till exempel, hej, du har fått en förfrågan om föreläsning igen. De vill ha den 23 maj, det går inte för du är fullbokad fram till augusti. Men jag ser att du har en slott där du inte har så många förfrågningar och du har inte så många, jag brukar kalla det för leveranser när man gör någonting ut mot kund liksom. Så vill du att jag föreslår det? Eller du kanske ska hålla dig nere för vi ser att om veckan efter så har du en ganska tung period. Den typen av hjälp skulle ju vara jätteskön. För ibland är det mer så här, det är så långt fram, det är efter semestern. Jag trycker ja. Eller jag svarar ja. Och sen när jag väl kommer där så bara, herregud, jag vet ju knappt vad jag heter direkt efter semestern. Och så vet, ska man börja dra igång och göra tankekrävande saker.
En lite behaglig sammanfattning på morgonen, absolut.
Ja. Men också kanske hjälp med rekommendationer. Att så här, jag har redan kollat upp hur de här veckorna ser ut, eller de här dagarna ser ut.
Såg du min veckaklocka?
Nej. Vad har du? Nej. Kan man kolla? Har du lagt ut den på LinkedIn eller?
Ja, jag hade länk på LinkedIn lika överallt. Min YouTube-kanal och så där. Jag gjorde så att jag hade ju kopplat ihop en språkbot med min hemautomatisering då. Och så kopplade jag en brittisk butler till det. Som var väldigt, väldigt rolig. Så han tände träden och tutade med bilen och berättade allt möjligt.
Ja.
Fantastiskt skoj. Och så visade för min fru så absolut, det ska vi inte ha. Men jag skulle kunna tänka
mig.
Ja. Men då fick jag höra. Men jag skulle kunna tänka mig honom så att han väcker på morgonen och berättar liksom vad det är för väder idag, vad som har hänt och sådär. Så jag tänkte, ja, jag bygger. Ropar och bygger ett skript. Som tar kalendern, den tar ettan på Dagens Nyheter, den tar vädret. Och så vill hon ha den här Mr. Carson från Downton Abbey. Ja, men då klonar vi honom. Och så lite musik så att man hinner komma igång liksom, som tonar in. Och sen börjar han berätta om dagen och hur det ska vara och sådär.
Ja.
Adressera till just den. Och så in med det här, jag möter så lite kod.
Ja.
Och det, allting jag API är så bara in på en Raspberry Pi och kopplat en högtalare och ställer bredvid sängen. Och så ett kronskript som kör på morgonen. Unik show varje dag. Och så tänkte jag, det här var jättekul men jag gillar inte Downton Abbey. Jag vill ju ha Twin Peaks. Jag vill ju ha Mulder som gör det här istället. Mm. Ja, det var ju extra ifall det är för sig. Det var ju en rads kod liksom och sen hade man en helt ny show. Fantastiskt.
Ja. Ja, och det är det som är så fan, det är faktiskt en grej som jag liksom under så lång tid nu har jag inte alls tänkt på det, för det är inte så lång tid som vi har haft den här typen av teknik, men just det här hur enkelt det är att bygga saker med Python till exempel.
Ja.
Jag har jättelänge gått och funderat på liksom att egentligen skulle jag vilja så här, när jag sitter och leker och bygger med de här sakerna så skulle man nästan så här, ha som en, jag vet inte hur det skulle gå till, tänk att ha som en studiecirkel på LinkedIn. Alla ni som vill så här, släppa en liten film, det här kan vi prova till om 3 dagar. Då kommer, då så får alla skriva hur det har gått och så vidare. Det kan vara så här, man börjar med att ladda ner Python 3.11 från Python.org och installera på sin Windows eller PC eller Linux-dator, vad man nu har. Och sen efter ett par veckor, då kanske man har kommit så pass långt att minst man har lärt sig. Så här, för man kommer inte behöva lära sig egentligen så här exakt allt. Det viktigaste är ju med att man vet vad en variabel är. Att man kan spara saker i det. Att man liksom en funktion är för någonting och så här. Och sen kommer man ju kunna ta hjälp av ChatGPT med de mesta.
Absolut. Men
ganska snabbt att introducera så här bibliotek som Streamlit. För att, som jag sa, men jag tror att med 40 rader så kan du ha en egen chatbot som pratar med ditt eget data på, liksom med PDF och liknande och sådana saker.
Du har testat det lite för tillrättalagd för mig bara.
Ja, men absolut. Men jag menar bara, tänk och bara liksom så här, kunna få folk att våga testa.
Ja.
Och börja förstå så här med liksom, för jag tror att en sån grej att ganska snabbt kunna komma igång med något blir lite grann som med kopplad diabetes,
ja,
till
precis.
Att tända en lampa, att så här, wow, kan man göra det här med, vad kan man mer göra för någonting? Jag tror att det skulle kunna vara en liten sån här, få igång ännu flera prototypkodare som kanske kommer med, så här, bara hittar idéer för att man fattar att man kan göra det.
Exakt. Det här att det är så tillgängligt egentligen, så att väldigt många kan komma. Jag håller med dig.
Vi kommer inte bygga produkter som vi är så här, men vi kanske, någon kanske kläcker någon jäkligt bra idé som någon tar och gör en riktig produkt av, och så kanske vi du vet, får igång ännu mer entreprenörskap i Sverige eller liksom någonting som hjälper det företagande framåt, eller att man tänder massa unga människors intressen, att vi får fler tjejer till stämmyrken, eller att vi får mera killar och tjejer överhuvudtaget att intressera sig för den här
innovation
överhuvudtaget. Ja. Vi är duktiga ändå i Sverige på att ta tillvara på den typen av liksom grejer. Men det är så här ibland, för jag tror folk är liksom intresserade. De tycker ju att det här är spännande. I alla fall när man tittar på det. Och så blir det, för jag skulle aldrig kunna. Jo, du kan. Jag lovar. Och sen är det ju alltid så här med tid och sådana saker. Men om man kunde ta det i små, alltså så här, istället för en kurs där man liksom första 10 minuterna, de har gått igenom så här print statements, input, output, variabler, och det blir så här, är det för mycket? Jag pallar ju inte det. Men alltså här, kurs 1, nu går vi in och så laddar vi ner och installerar Python. Tack, det var allting. Hur gick det för er? Jo, men det gick rätt bra. Så, ja, vad bra. Nästa gång, då ska vi lära oss hur man bara skriver hello world. Fast kanske det är lite, kan vi inte hitta något nytt istället för bara hello world?
Det kan vi förmodligen göra.
Ja, men också bara, så det känns liksom, det känns som att, ja men det där skulle jag hinna, det skulle jag hinna med. Och så får det ta ett tag, och sen så kan man tipsa varandra och så. Jag skulle vilja hitta den där studiecirkelformen där vi liksom många tillsammans skulle kunna prova pyttesmå steg i taget. Gå in och tipsa varandra och så. Och sen så introducera folk för hur de skulle kunna använda bygga en superenkel AI-lösning, någonting.
Jag började på begäran, jag har en Discord-kanal kopplat till den här podden. Där har jag drog igång en programmeringskurs i Python, hur du kodar med AI.
Men det måste jag kolla, för jag är ju med faktiskt i den. Jag är så jäkla dålig bara. Jag blir så periodare på sociala medier. Så att jag liksom...
Det är så många ställen man ska hänga på också. Men där typ 10 steg, och då tog jag med de här viktiga grejerna, liksom hur du interagerar med dels print och echo och liksom de där super basic, men också hur du kan koppla mot en LLM, typ OpenAI, för att det ökar på möjligheterna så fantastiskt mycket helt plötsligt med väldigt lite kod.
Ja, men och det är det jag tycker liksom är fascinerande, och jag skulle gärna vilja komma åt. För jag menar också, de som är med i Discord-servern, de är ju också redan initierade och kanske lite intresserade av
att
labba och så. Men det är så här, fasiken, det är kul att bygga Lego.
Nu bygger vi. Ja, men det är många som tycker det är kul.
Ja, men jag tänker bara det.
Och det är inte så mycket svårare egentligen.
Nej, Faktiskt inte, utan det är liksom det viktigaste är oftast att bara kläcka idén. Sen hur man löser det, och det finns ju inte bara ett rätt eller fel sätt. Det är ju det som är spännande. Och det kan vara fult och kladdigt så länge det bara fungerar liksom.
Jag struntar om det är silvertejp på ballonger liksom.
Ja.
Funkar det för dig så är det fantastiskt.
Ja, ja. Och jag menar, tänk dig alla som sitter och jobbar på kontor och helt plötsligt märkte att de kunde liksom bara skriva ett litet skript som, det fanns inte, ja, kopierar filer baserat på datum och lägger in i liksom olika mappar baserat på månader eller någonting sånt där. Bara så här grejer. Oj, det är så att jag flyttade de där 5000 filerna för hand en gång i månaden. Och var tvungen att titta på vilket datum de ska. Nu liksom det så. Och så nästa gång så då går jag bara in och ändrar vilket datumintervall det är. Och sen så var det den uppgiften borta.
Har du testat den? Vad heter den? Interpreter? Sjuktjänst. Nej. Det är en app du installerar hemma. Som öppnar i princip ett terminalfönster. Där skriver du just det. Jag har massa, jag är orädda bland filerna på skrivbordet. Jag vill ha en mapp med bilder, en med dokument och en med artiklar. Och, och då bygger den ett program. Som den kör och sorterar skrivna. Och den interagerar med olika appar. Ja. Kan du städa upp i min kalender eller kan du läsa med mejl? Sjukt cool.
Den måste jag ju.
Jag tror att den heter Interpreter.
Ja, måste jag titta på så fort vi har lagt på här. Ja, vad spännande.
Ja, ja. Ja, det var en fantastiskt rolig tjänst.
Ja, och sen så det kan man väl säga, om vi nu fortfarande är lite kvar i framtidsspaningen, så kommer det ganska mycket det här med no-code. Olika former av no-code solutions, alltså att dra ihop lösningar, stoppa in din API-nyckel och sen så kan du dra för definierade block att utföra vissa saker och sådana saker. Så att jag tänker att jag tror givetvis att kodare kommer att behövas en långt tag framöver. Det låter mer som kanske mer att det är företag som försöker tjäna massa pengar på sig, att de kan säga upp halva styrkan än så länge. De ska ju driva innovation också och inte bara ge mellanmjölkssvarerna jämt på kod och så.
Sant.
Men den här typen av vardagsautomation och saker som kan göra det liksom lättare för dig. Så.
För dig liksom, i vardagen, det är fantastiskt. Och jag tror också att det är ju inte bara det att det hjälper dig att göra en sak, utan det ger dig en känsla av välbefinnande. Du har lyckats med någonting du inte har lyckats med förut. Du har lärt dig med någonting. Det är ju en fantastisk känsla.
Ja, men de där 100 gånger syntaxerror och sånt där, så bara helt plötsligt så, wow, vad nu?
Plötsligt snurrade din Swift-app på mobilen.
Ja, ja. Exakt. Och sen när man första knappen man trycker på, då exploderar allting igen. Men det är liksom bara att du så här, wow, du kom dit i alla fall. Att det så här, du fick din splash screen och det ser ut som att den funkar.
Ja, verkligen. Och där vill jag framhävda den här lite grann med LLM också, att den här, du definierar så väldigt väl vad det är som händer. Jag, just i med den här första presentationen så fick jag en sån, jag satt på förmiddagen och förberedde den, och så fick jag en sån super aha-upplevelse. Att man har ju kunnat köra de här, du vet, Act as a Linux Terminal. Och så tänkte jag, coolt, Act as a Commodore 64. Och så kunde jag skriva Basic, jättekul. Kan jag köra ett spel? Och så var det Zelda eller något sånt där textspel tänkte jag skulle köra. Nej, det går inte för den är inte installerad. Nej, det är klart. Så tänkte jag, men akta så Commodore 64 med Zelda pre-installed. Och så gick speländet igång och jag kunde köra det.
My god, aha.
Ja, och det var ju i december 2022.
Ja.
Och då fick jag känslan, aha. Det är verkligen inte en emulator, eller en simulator, utan emulerar baserat på vad du har för förutsättningar, och du gav förutsättningarna. Och det är ju supercoolt.
Ja, och det tänker jag också, just i hela förhållningssättet, hur vi tänker kring, precis som du säger, man slås ju varje vecka någon gång av att så här, oj, kunde den göra det här, eller förstod den här? Och det är faktiskt en av de här prototyperna som jag håller på att jobba med nu, så har jag liksom en huvudchatbot. Så när man ger instruktioner till den så är den instruerad. Alltså, och det är bara en systemprompt i bakgrunden som då beskriver att liksom, baserat på vad du hör, dela upp det här i vettiga frågor. Alltså den är ju bättre på, för om jag skriver en enkel fråga så fattar ju den nästan bättre nu vad jag egentligen är ute efter. Och kan då liksom skicka ut så här, subuppgifter till agenter som har domänkunskapen om det som jag behöver veta. Och när jag liksom börjar testa de här grejerna, man vet att jag men skriva prompt eller bla bla bla. Så, ja, men det funkar väl bra och så. Men att det kan också instruera att då ska du, när du ska, ja men har du identifierat det här problemet, då måste du skriva inom brackets x namn på botten och sen liksom close brackets och sen frågan. För att då kan jag ju använda den sen i koden och hämta liksom det som funktion att, ja. Och så vidare och så vidare. Och den gör ju det varje gång. Alltså det är så här, det är inte bara att det funkar 99% av tiden, utan det funkar 100% av tiden, hela tiden. Liksom det finns ett så här, okej, okay, så pass bra. Fattar den ändå vad jag är ute efter? Och jag tänker så här, där skulle man ju också, jag tror att du är mycket, mycket bättre på det än mig. Men jag känner så här, just det här med att jag har nog varit lite dålig att testa begränsningarna. Alltså så här, försöka pusha det ännu längre in i och se bara så här, vart... Men så här, nu kräver du för mycket av mig. Alltså att man kan få dåliga svar, det är en sak. Men just att så här, du vet, när det nästan blir syntax error.
Pusha till vansinne, det är det jag gör.
Ja, men lite åt det hållet. Det känner jag att jag skulle nog... Det ska jag ta med mig från dig, Anders. Jag ska försöka pusha till vansinne.
Jag har publicerat ganska många sådana experiment där jag har pushat till helt vansinniga saker.
Ja, jag måste, vet jag ska göra helgen i alla fall. Det blir ju att försöka gå igenom. Finns de på din sida också eller på Discorden?
Det finns nog, kolla i de här chatt GPT Experts eller chatt på GPT Sverige på Facebook. Där brukar jag pusha alla mina experiment. Sen har jag börjat med lite andra kanaler precis. Folk vill se lite filmer och sådär, men där brukar jag lägga ut det. Jag ser det som ett arkiv på något sätt.
Ja. Ja, tänk när vi sitter om 5 år och kollar bara, små babystegen vi tog där. Och de fattade ju inte bättre de här modellerna än så liksom. Så man var ju tvungen att göra på det sättet.
Ja, men det var ju samtidigt, jag tänker tillbaka till typ 94 när man kunde, om man ansträngde så kunde man surfa genom internet.
Ja.
Det är lite där vi är nu, vi bara rotar varenda vrå vi kan liksom.
Nej, men jag har ju också lokalt på min, eller lokalt har man ju ingenting nu för tiden tänkte jag säga, lokalt och i målet, men jag sparar ju alla liksom urklipp, alla screenshots, screenprintfilmer som jag har använder i mina föreläsningar, allting sånt liksom har jag ju som i ett arkiv. Och det var ju jättekul.
Det borde jag
göra. Ja, men för det innebar ju att nu har jag ju kört väldigt mycket just om att förutom utforskandet också att bara liksom så här, ge en överblick över hur kort tid det är. Men hur snabbt det har hänt. Så jag kunde ju visa liksom när jag testade DALI 2. Som är helt fantastisk. Det ser ut som klippbart 97. Allting som kommer ut ur det. Man liksom vill ha någonting. Och sen så kollar man på DALI 3. Eller Midjourney eller någonting nu. Som är så här. Oj, kan man göra det här? Eller då Will Smith eating pasta. Och så har man Sora på andra sidan. Eller ChatGPT. Och så har vi ChatGPT multimodal. Med liksom allt vad det innebär. Det är... Så att jag tänker just det här, jag tror att det här arkiverandet av alla små experiment och sånt kommer vara superspännande och jätte, tror jag, bra som tidskapsel. Ju fler som liksom gör det tillgängligt. Så.
Ja. Du Micke, jag tänker så här att 1,5 timme ungefär var jag tror att folk står ut med att lyssna på oss.
Åh gud, oj. Förlåt,
men,
kära.
Men jag hade gärna tagit 1,5 timme till, det måste jag erkänna.
Kanske få ta en repris någon gång om ett år eller två eller någonting då.
Ja, en uppföljning tror jag vi måste göra, det tror jag.
Ja.
Men vad vill du avsluta med här? Jag gör en fråga till dig.
Ja.
När kan vi i Netflix prompta vad vi vill se ikväll?
Om ett år. Men det kommer att vara skitdåligt. Om du inte kan ge en bra instruktion.
Ja, men jag tror ändå att vi kan rent tekniskt så är vi där om ett år. Det tror jag. Kanske tidigare.
Mm.
Om den sen implementerar
i alla fall kunna göra halvtimmes filmer och liknande med en sammanhållen karaktär och sådana grejer. Okej, om ett år. Ska vi höra senare och så ska vi...
analysera vår show.
Ja. Exakt.
Och om vi bara visste liksom.
Ja.
Jag är rädd att det är den tanken istället. Det var en naiv tanke liksom. Vi skulle prata vår show.
Ja. TV. Vi kör ju allting i extended reality här nu. Det är bara liksom, du vet, det var det som var om ett år.
Ditt neura interface.
Ja, exakt. Ja. Så att TV, det är inget att kolla på TV längre.
Nej, nej, du såg den där när du låg och sov.
Ja, 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 exakt. Och fyllde på kunskap och, ja, och växte din hjärna och allting sånt.
Ingen anledning till att titta på den på dagen.
Nej, nej. Nej. Nej, men jag tror inte att jag har någon. Jag kan inte komma på någon fråga. Jag blir bara glad över att vara med, glad över att prata med dig. Jag fick massa idéer och tankar. Och det är alltid kul att liksom vädra idéer. Och ibland lite skönt att känna att man inte är helt dum i huvudet själv som sitter och håller på med
Lego-bygget. Alltså, det är lite skönt ibland att prata med någon som är precis lika nördig som en själv.
Ja, exakt. Ja, men det är, man måste få nörda, man måste få leka. Det är liksom det är så här. Ja. Den dagen jag inte gör det, då är det nog dags att dra ner gardinen och ja, sätta sig på hemmet med sin PlayStation 5 som då kommer vara någon form av nostalgi då, antar jag väl. Nej, ungefär som jag här med min Commodore
64. Du emulerar den.
Ja, exakt. Nej, 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 ingen emulering. Här ska det vara riktiga liksom.
Ja, okej.
Okay. Ja, då kanske. Man vet inte.
Kanske. Ja. Jag måste erkänna att min 64 finns inte kvar.
Jag har till och med två, fast en fungerar inte. Jag har en, den här, den som var, vad heter den? A eller C, den här breadbinnen, den här feta, fula, den är otroligt vacker. Den är fullt fungerande. Sen har jag den här lite slimmade saken, men den gick sönder för länge sedan.
Men sen den har jag ju... lite sämre SID-chippet.
Ja, det, jag tror det faktiskt.
Så. Ja.
Men jag är helt fan, det enda som jag, alltså det här, men nu ska vi inte gå in för långt på det, men jag hade tillgång till en VIC 20 en gång i tiden också. Det var inte någon som jag hade från när jag var liten. Och den kastade jag. Den var fullt fungerad, den hade cartridges, den hade liksom allt. Och sen så stod den som dörrstopp på mitt kontor ett tag.
Mm.
Så, men jag var ung och dum. Men jag, du vet, det är 20 år sedan, men jag kommer fortfarande ihåg. Varför? Det är väl ett tecken på ålder också, man börjar liksom spara. Jag har varenda mobiltelefon jag ägt har jag kvar. Alldeles för mycket kablar, det brukar vara en klassisk. Du vet, man behöver ju 8 HDMI-kablar extra utifall.
Ja, min fru undrar alltid om kablar. Vi städar förråden då. Sist körde 3 stycken sådana flyttkartonger med kablar. Ja,
jag vet.
Men du körde ju 3 när vi flyttade in för 10 år sedan. Men alltså
det kan vara bra att ha.
Ja, och ändå står det typ 3 flyttkartonger kvar.
Ja, med så här gamla helt obskyra USB-kablar och grejer som man inte har någon aning. Man vet ju att någon av de här tillhör någon, så tänker man sig just den där digitalkameran, när använde jag den då? Det måste vara 20 år sedan. Men om jag skulle vilja prova den, då har jag ju ingen USB-kabel så jag kan föra
över. Jag har gjort mig av med SCART-kablarna nu.
Ja, SCART-kablarna tror jag, jag har nog säkert någon kvar. Finns det, kan vara bra att ha. Om man skulle komma över någon gammal VHS-spelare och man skulle vilja, du vet, plocka gamla filmer och du vet. Och så.
Du får donera den till KB, de behöver sånt där då.
Just det. Mm. Ja, men det har jag gjort. Digital. Jag hade en ABC-80 också.
Ja.
Så med bandspelare och diskettstation och hela kittet. Mm. Det är jättebra tips om man sitter på elektronik, som gammal elektronik som att donera.
För de har ju så här, ska bevara pliktexemplar även av digitala grejer, och då ska de inte bara finnas lagar utan kunna köras.
Mm. Och det är väl även så att det spelar ingen roll om det är trasigt, för de kan ju behöva komponenter och grejer också.
Absolut, visst är det så.
Ja.
Det är ganska cool. Jag har varit hälsat på i deras avdelning där, och det är ganska coola prylar. Mycket gammal dynga, som min fru hade sagt.
Någon persons dynga, någon annans guld. Det är...
Ja, verkligen. Ja.
Är det öppet för alla? Eller är det bara för att man känner...
Nej. Ja. Det var nog inte mer att man skulle hamna där i det tillfället heller.
Nej, okej. Okay. Då säger vi inget mer om det, men det var coolt i alla fall. Ja,
ja, absolut.
Mm.
Ja, men vad härligt. Då tänker jag stoppa inspelningen här, och sen får du hänga kvar tills det är en liten uppladdning av ljud som behöver göras efteråt.
Absolut.
Hej på er.
Hej.